Idag ska vi tala om någonting som ligger mig väldigt, väldigt starkt om hjärtat. Vi har ju temat för tre söndagar, driven av kärlek. Och idag är det driven av kärlek till uppdraget. Kallelsen, det som vi ska göra. Det är ju inte bara så här att det är frälsta för vår egen skull. Det är underbart, det är härligt, vi är på väg till himlen. Men tänk om det bara var vi. Tänk om det bara var du och jag. Det handlar om så många fler. Och det är det som vår kallelse och vårt uppdrag gäller. Så vi ska gå till Matteus evangeliets 9:e kapitel, vers 35. Matteus 9:35. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Låt mig bara säga inom parentes. Låt det här få vår bön i den tid som är nu. Och sätt inte parentes omkring dig själv. Det kan gälla dig också. Vi ska gå till Matteus evangeliets 28:e kapitel. Från vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag med er alla dagar till tidens slut. Alltså några söndagar nu kommer vi syssla med det här: drivkraften kommer inifrån. Det är inte prestation. Det är inte krav. Utan vilja, därför vi älskar. Han har älskat oss först. Därför älskar vi honom och de som vi finns tillsammans med. Så i förra söndagen, då talar vi om kärlek till uppdragsgivaren. Det är viktigt. Idag ska vi tala om kärlek till uppdraget. Driven av kärlek till uppdraget. Och nästa söndag ska vi tala om driven av kärlek till människorna. Det var det som drev Jesus till den här jorden. Därför älskade han Gud alla människor så att han utgav sin enfödde son. Det är Johannes 3:16. Men idag ska vi tala om uppdraget. Att vara kallad, ha ett uppdrag och ha en kärlek till det. Det är ingen tvång, inget krav, utan jag gör det av kärlek till Jesus. Det är det som finns där. Och då kommer jag tillbaka till det här temat driven av kärlek. Det fångades upp, det är rätt många år sedan jag läste den boken, men jag såg den i bokhyllan igen. Driven av kärlek av Bruce Olsson. En missionär med rötter i bland annat Norge. Han åkte till indianstammarna borta i Sydamerika, bland annat Colombia. Det fanns en enda längtan, att få föra evangeliet om Jesus Kristus. Och det är ingen quick fix. Jag tycker ibland så är det lite quick fix vi håller på med. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att människor ska gå från mörker till ljus, från död till liv, från hopplöshet in i Guds hopp. Det står i slutet av det jag läste nu: lära dem att hålla allt som jag befallt er. Och det är inte bara en omvändelseögonblick. Det handlar om en vandring som vi ska in på. Så det är grunden i det här. Det är att vi ska lära människor det Jesus vill att människor ska leva med. Så om vi går till Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Vers 38. Då står det om Jesus. Och Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han gick omkring, gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Det var vad Jesus gjorde när han var här på jorden. Det var hans uppdrag, hans mission. Det var att föra människor in i en ny situation. Och var de under sjukdom så skulle det brytas. Och de skulle komma ut i en ny situation. Men det var inte bara ett botande. Det handlade om att föras in i en ny situation. Det är som en människa som har på väg att drunkna. Det räcker inte att man tar upp dem ur vattnet. Man måste se till att de får fast mark under fötterna. Det gäller inte bara att hålla upp dem och så släppa dem igen och så faller de tillbaka. Utan det handlar om att få in dem i en gemenskap, ett nytt sammanhang. Och det är viktigt att kärleken till uppdraget inte bygger på rädslor. Människor ska inte bli frälsta. Människor ska inte bli räddade på grund av en rädsla. Tänk om jag döms fel om inte jag berättar för min granne om Jesus. Tänk om jag går förlorad för att jag inte gör det eller det. Jag gör det därför att jag älskar Jesus. Därför jag älskar uppdraget. Jag älskar de människor som ska räddas. Inte på grund av att jag är rädd för att jag ska dömas på ett annat sätt. För att jag lät bli. Rädslor hör inte samman med det här. Rädslor hör samman med straff. Och jag vill inte leva i den situationen. Lika lite som ett brudpar, ett kärleksrelation bygger inte på rädslor. Jag älskar inte min fru för att jag är rädd för någon eller något. Utan därför att det är en attraktion. Vi älskar varandra. Och så är det med en församling. Ja, men jag jobbar inte i den här församlingen för jag är rädd för att misslyckas. Utan därför att jag älskar den här församlingen. Och det är det handlar om. Jag älskar människor. Jag älskar uppdraget. Jag känner mig inte fullkomlig i det på något sätt. Jag känner mig väldigt svag ibland i det samma. Men jag älskar det. Jag älskar att predika evangeliet. Jag älskar att berätta om Jesus. Jag älskar att hjälpa människor. Det finns liksom i mitt DNA på något sätt genom Gud. Och det är viktigt att vi får tag i det här. Att det inte är på grund av rädslor. Utan på grund av kärlek som vi gör det. Och då kommer ett ord som jag blev påminna om förra söndagen efter predikan. Andra Korinthierbrevets 5 kapitel, vers 14. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla alls. Och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Så att det är inte rädslor. Jag drivs av kärlek. Jag hoppas det är det du ser när du går till kyrkan. När du vittnar för grannen. När du ställer upp för arbetskamraten. Du gör det här därför att du älskar det. Du älskar det. Du är skapt för det. Och du är bara det Gud vill att du ska vara. Så låt det aldrig vara en rädsla. Evangeliet handlar om inte att skapa rädslor för människor. Ja, men jag är uppvuxen i en tid där kanske det var lite grann på gränsen till det. Det var nästan det här att bli frälst idag annars går du till helvetet imorgon. Det var inte det här. Bli frälst idag därför Jesus älskar dig. Och du kan få älska honom. Utan Jesus är där inte för att straffa utan för att han älskar oss. Och tyvärr har präglat det nog en del. Och så höll det så länge det höll. En del omvändelser. Därför man var rädd att gå evigt förlorad. Och det är sant. Det är sant. Människor kommer gå evigt förlorad. Men jag gör inte det här för att jag inte gillar Jesus. Utan för att jag gillar Jesus. Det är det som är viktiga. Jag vill vara med Jesus så mycket som möjligt. Det är viktigt att vi har med det. I Filipperbrevet. 2 kapitel, vers 4 och 5. Se inte till eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknar inte jämlikhet med Gud och så vidare som ett byte. Det andra som jag vill säga så här inledningsvis när det gäller vår drivkraft mot uppdraget: jag gör det inte heller för att bli dunkad i ryggen. Jag gör det inte för att få likes. Jag gör det inte för att människor ska tycka att man är häftig. En del gör det nog tyvärr lite för mycket så. Jag gör det därför att jag älskar Jesus och jag vet att han älskar mig. Och jag unnar alla andra att få lära känna honom som jag lär känna. Det är viktigt. Om du har lärt känna honom, om det brinner i ditt hjärta, Jesus finns där inne och där bor det, ja, då vill du ju att andra ska få del av det. Inte först och främst för att du ska göra en häftig grej och bli dunkad i ryggen och man ska tycka att du är fantastisk. Det är inte det det handlar om. Det handlar om de där människorna som vi ska föra evangeliet till. Vi älskar uppdraget. Även om det kan kännas lite svårt i den här tiden att nå ut med budskapet. Och då är jag väldigt glad för att vi har möjlighet att sända via våra Facebook-kanal. Och så småningom även YouTube-kanal här om någon timma läggs det här ut. I Apostlagärningarna 20 kapitel vers 23. Jag vet bara att den helige andes stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser mig inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nådes evangelium. Inget för min egen del. Bara en enda sak. Att jag får vittna om honom. Det är det det handlar om. Det målet. Jag får berätta om Jesus. Jag tänker ibland på en gammal läkare från Stockholm, från Karolinska institutet. Han är hemma hos Herren nu. Han var både läkare och så var han ute som lite frilanspredikant emellanåt. Och så använde han en bild. Många gånger jag hörde. Han höll på med forskning om cancer. Det var en av hans områden. Och så tänk om jag skulle komma på en medicin som tog bort all cancer ur världen. Bara ett litet piller man kunde äta och så kompenserade alla andra celler så att inte det kunde bli en rusning av celltillväxt. Och så tänker jag så här, det här pillret, om jag väntar något år till så kanske jag får Nobels medicinpris för det. Men kanske det är så starka kandidater nu så jag får vänta ett tag. Men vi använder lite i smyg här. Men den dagen det skulle gå upp för människor att han inte har berättat det här, fast det kanske gått 5 år, om tusentals kunde ha blivit hjälpta, då hade han blivit anklagad för att han var en falsk spelande. En som inte unnade människor att leva. Han hade säkert inte fått något Nobelpris. Han sa, så är det med evangeliet. Om du döljer det kommer människor säga, du svek oss. Jag vill inte svika. Därför jag vill att människor ska få uppleva det som jag upplevt. Inte bara fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåds evangelium. Det är, jag anser inte mitt liv vara något för mig själv. Utan att få vittna för andra. Jag drivs av det. Det är min passion. I Matteus evangelis 6:e kapitel, så mycket spännande i 6:e kapitlet om bön och rätt bön och så vidare. Vi ska börja från vers 1. Kanske inte hinner så mycket mer där, men vers 1 i Matteus 6. Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni inget lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det, så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. De har fått ut sin lön. Alltså, det är inte det som är målet med vårt liv. Det vårt liv är att människor, vi ska unna människor har fått del av det vi själva har fått. Och är han värd någonting, ja då vill du ju att andra ska få del av det, eller hur? Om du vet att det är underbart att vara Jesu lärjunge, för det är det, verkligen. Att få vandra tillsammans med honom, ja, då vill du att andra människor ska få del av det. Psalmisten i den 115:e psalmen, vers 1, säger någonting fantastiskt. Det är hans bön, det är liksom man känner på något sätt, här blottlägger han sitt inre när han börjar så här. Inte oss, Herre. Inte oss, utan ditt namn ska du göra. För din nåds och din sannings skull. Inte oss, Herre. Inte oss, utan ditt namn ska ges ära. För din nåds och din sannings skull. Det handlar inte om oss. Evangeliet handlar om dem som vi är satta att dela det till. Att berätta för dem. Det är underbart att vara frälst, eller hur? Vet din granne om att det är underbart att det var frälst? Vet din arbetskamrat om att det är underbart att vara frälst? Ja, de får räkna ut något själv kanske du tycker. Men det kan vara bra ibland att du talar om varför det är så härligt att vara frälst. Jag ska vilja börja. Nej, jag ska börja nästa avdelning och säga, vilken nåd att vi får vara med, du och jag. Egentligen, ingen av oss kan räcka upp handen och säga, jag har förtjänat att vara ditt sändebud, Jesus. Inte ens Paulus, som har till och med lämnat 13 brev i Nya Testamentet till oss. Han skriver så här. Hoppar jag nu över det. Första Timoteus första kapitel, vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Alltså, hur många gånger har inte jag funderat på, jag menar, nu har jag hållit på ändå snart 54,5 år från 1967, att få varit med, lett församlingar, predikat, haft kampanjer. Vad hade jag för något förtjänst? Ja, jag hade en bedjande mor, hade en bedjande far. Det var det kapital jag hade. Egentligen inget annat. Så jag kan bara säga, jag delar Paulus känsla. Att han tackar Gud för att han ansåg oss värda förtroende och tog oss i sin tjänst. Vårt uppdrag är, Jesus är väldigt tydlig. Det är liksom inte mängder av utbildning. Vi läser Matteus 5:14. Så står det precis om dig och mig. Du kan sätta in dig själv i det bibelordet. Ni är världens ljus. Ska inte bli. Kommer inte i kommande dag. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människor. Så att de ser era goda gärningar och prisar din far i himlen. Inte er. Det är inte att de ska dunka dig i ryggen och säga vad du är fantastisk. Utan människor ska tacka honom för att han mötte dig. För den här människan mötte dig, så tackar han far i himlen. För ljuset lyser till och med i mörkret. Det står det i Johannes evangeliets första kapitel. Och ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. Och det är inte bara Jesus, utan att det är ljus som han har tänt i dig. Så nu ska jag förklara eller nämna en hemlighet för er som jag hoppas uppenbar för dig. Det här handlar om alla, allt Guds folk, alla som bekänner sig till Jesus, alla som säger att de är frälsta. De är inte frälsta för att nöta bänkar i första hand. Det är inte bänksittande som är härligheten. Det är en del på vägen för att vi ska uppbygga varandra på vår allra heligaste tro. Utan vi har ett jobb att göra. Så även den där dagen när du inte går till kyrkan, du har bara ett tråkigt jobb på jobbet att göra. Det finns tråkiga dagar, det finns roliga dagar. Men det finns också sådana här tunga dagar. Så har du ett jobb att göra. Därför att det finns någonting som borde brinna i dig. Att du lever i tacksamhet och ödmjukhet inför honom för att du får vara med. Men du har ett jobb att göra. Berätta om Jesus. Låt inte människor säga, men han sa aldrig någonting, hon sa aldrig någonting, att han var frälst. Det här är så länge sedan så det är preskriberat nu så jag kan berätta det. Det hände väl 1967 eller 68 uppe i Mora. Jag stod på trottoaren, sångarskaran från församlingen jag tjänade stod och sjöng på andra sidan vid Domus. Och jag stod mitt emot, jag skulle ha en liten appell sen. Jag hörde inte till sångarna då heller. Så ställde sig en kvinna hem till mig. Knuffade på mig lite grann sen. Den där kvinnan som står där mitt i. Tillhör de församlingen? Ja. Vi har varit arbetskamrater i 20 år. Jag har aldrig hört talas om att hon är kristen. Det var en bomb som förstås slog ner. Man har arbetat sida vid sida på samma jobb i 20 år. Jag vet inte var någonstans. De har jobbat tillsammans. Men hon har aldrig avslöjat sin hemlighet. Som borde vara uppenbar. Gud hjälp oss. Det första vi har att göra, tacka Gud för att vi faktiskt får vara med. Och att vi inte bara är bänknötare eller livesändningskollare. Vi har ett jobb att göra. Och om du inte visste om det, så finns det en hemlighet till att vi som Guds folk möts regelbundet. Det är för att uppbygga varandra på vår allra heligaste tro. För att undervisas, för att be tillsammans för oss ute i vardagen. Våra bönemöten är inte till bara för att sitta av en stund, utan vi är här för att be för varandra i vårt vardagsliv. Att komma till gudstjänst, det är för att vi ska undervisas, uppbyggas och få lovprisa Gud tillsammans. Det är viktigt. Missa inte det. Du kan inte vara kristen. Jag tror det är omöjligt att vara kristen och leva i avskild från övriga kroppen. Nu skulle jag klippa av ett finger, vilket jag inte ska göra, från min hand, så skulle jag inte ha stor nytta av den. Det är säkert. Och nu missar ett finger, så har du ingen stor nytta av det sen. Så är det också. En del som håller sig borta från resten av kroppen gör ingen funktion i kroppen. Och det är viktigt att vi ser de bitarna. Så för det första, tacka Gud för att du faktiskt var med. Du har en uppgift. Du är ett ljus. Och staden på berget kan inte döljas. Förmodligen så hade Jesus ögonen på staden Sarafat som ligger på en höjd. Solen lyste på de här vitkalkade husfasaderna. Staden på berget kan inte döljas. Och när kvällen kom och man tände ljusen, oljelamporna inne i husen, så syntes det också att det lyste där uppe. Så borde det vara också i vår tid. Vi är staden som ligger på berget. Det är Kristus. Vi är på klippan. Och det kommer synas. Därför menar jag på att det är så viktigt att vi som kyrkor kan mötas och vara tillsammans. Jag lider av att vi måste vara hemma, eller man måste vara rädd för att gå till kyrkan. Därför att vi behövs mer än någonsin. Räddningsbåten behövs inte när allt är lugnt, men när det stormar, det är då den behövs. Så se det så. Vi är en räddningsbåt mitt i tiden som är viktig för människor i vår tid. Inte för att vi ska vara stolta och se hur duktiga vi är, utan därför att människor i nöd kan behöva oss. Din telefon är inte bara din. Det är också dina medvänner som behöver ringa dig. Din SMS-funktion är inte bara din angelägenhet. Det är också dina vänner. Människor som kan behöva hjälp. Jag har haft en policy i många år. Min fru vet om det. Jag stänger aldrig av min mobil. Nu vågar jag knappt säga det här på livesändning. Det är nästan livsfarligt. Det får vara väldigt stor nöd om du ska ringa. Gör det. Men det är viktigt. Jag skulle inte klara av om någon. Det har hänt mig en enda gång jag var på nät. Då var vi innan mobiltelefonernas tid. När några ringde från ett dödsbädd och ville ha kontakt med mig. Och jag var på väg ifrån Näl. Då ringde hem till Birgitta. Jag kom ner till Båbergsmodellen. Där fanns en telefonkiosk. Jag kände bara att jag slängde en signal hem. Och jag ringde hem till Birgitta. Och sa att de har ringt dig ifrån oss en familj. De väntar på dig på Näl. Där kom jag för ett besök. Från den dagen är jag aldrig onåbar mer än när jag sitter i samtal. Det är så viktigt. Min mobil är inte min. Det är inte bara för att jag ska nå andra. Det är för att den andra ska kunna nå mig. Det är viktigt. Vi ser det så. Vi är till för människor. Därför vi har fått någonting som vi vill dela med oss i den här tiden. Nästa steg, det är Matteus 28. 19-20. Och det här tror man har missförstått lite grann. Men låt mig förklara. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt jag befaller. Och se, jag med er alla dagar till tidens slut. Några faser. Gör lärjungar. Det är steg nästa efter omvändelsen. Alltså, ibland har människor fått för sig att man ska ut och omvända människor. Och det är härligt. Men det finns ett steg till. Att göra lärjungar. Det är någonting mer. Och om människor ska bli nöjda med sin frälsning så behöver de bli lärjungar. Behöver gå med Jesus. Undervisas och gå med Jesus. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Ordet är fullt av uppmuntran, vägledning, uppmaningar. Det här ska vi lära ut. Vi ska tala om för dem. Bibeln säger att om du ska få ett fullödigt liv med honom, så ska du göra det här också. Ska du göra det här? Jag ska inte ta upp olika exempel nu. Jag skulle kunna göra det, men jag ska inte göra det. Så steg ett, det är, gör lärjungar. Alltså när jag var nyfrälst och började läsa det här, så började jag fundera, hur gör man lärjungar? Formar man någonting? Är det som en lerklump som man ska forma till? Jag förstår. Mitt exempel, det jag undervisar, det jag står för, kan vara med och skapa lärjungar. Människor att komma in i en situation där man kan be tillsammans med andra. En situation där man kan be i det offentliga rummet, där man kan be i sin ensamhet, där man kan lära sig för att umgås med Jesus. Hoppas du är där så du kan börja göra lärjungar. Du låter människor få se in i ditt liv, ditt böneliv, din umgänge med Gud. Alltså, det är inget statiskt att vara Jesu lärjunge. Det är inte bara en punkt, så har jag omvänt mig och sagt ja, bet frälsningsbönen. Det är underbart. Det är steget. Jag menar, från att ett barn föds så är det lite till att göra. Jag menar, man får faktiskt byta blöjor ett antal gånger. Man får ge mat ett antal gånger. Det är inte bara att ett barn har fötts. Det kommer ett liv sen också. Och så är det Om omvändelsen är födelseögonblicket, så att göra lärjungar, det är att ta hand om det. Amen. Så det är steg ett. Först är jag tacksam för att jag får vara hans lärjunge, får vara i tjänst för honom. Steg två då, om vi ska hålla till lite struktur, så är det: gör lärjungar. Det räcker inte att du kommer hem till himlen och säger: härligt att vara här. Tänk om någon ska säga: men var är alla de där som du umgicks med då? Berättar du någon gång om mig? Skulle jag göra det också? Det var ingen som sa. Men det vet du. Det är viktigt. Det är viktigt att du är präglad av att du har kärlek till det här uppdraget. Kärlek till människor. Det kommer vi prata om nästa söndag. Vikten av kärlek till människor. Det är människor vi har att göra med. Det är inga maskiner. Det är inga prylar. Det är människor som ska formas. Jag funderar idag på: varför är jag så driven av det här? Jo, nu ska jag berätta en hemlighet från min barndom, som kanske har, kanske pappas lite okonventionella sätt har undervisat mig mest. Jag har nämnt någon gång om det tidigare, bland annat i Skräckland vid tillfälle. I kyrkan bad de med människor till frälsning. Många människor som kom till tro under en period kom ifrån situationer där man inte hade arbete, man hade ingen bostad, man hade egentligen inget liv, man hade haft drogproblem och så vidare. Församlingen hade svårt att lösa många av de här sakerna. Min pappa hade ett eget företag. Han kunde anställa. Han kunde ordna bostad. Så många av dem som varit barnvakter för mig var nyfrälsta människor som han hade ordnat bostad för. Byggt en barack ute på gården där vi bodde tidigare, inte de sista åren. Skaffade två lägenheter i den där baracken. Det var enrummare med lite kokmöjlighet i dem. Det var vatten och avlopp indraget i dem. Det fick han göra på företagets mark faktiskt, där han jobbade hos, eller hade arrenderade hos. Men där formade han människor nästa steg. Många av dessa fick sin första lön ifrån min pappa. Många fick sin första bostad genom pappa. Men det fanns ett motkrav. Klockan 7.00 ska du vara på jobbet. Klockan 16.00 slutar vi. Vi har lunch, vi har fikapauser. Och du har en bestämd uppgift du ska göra. Alla var inte trädgårdsmästare, så de var inte så väl skickade för det alltid. Men det fanns alltid någonting som de kunde göra. Det fanns gräsmattor som skulle slås. Allt fick inte pappa betalt för. Allt var inte sånt som han kunde taxera ut någonting. Men han tyckte: de behöver få sin första lön. De behöver få sitt första jobb. De behöver få bli sedda. Och någon kan säga: vad bra du gjorde det här. För de gjorde det efter bästa förmåga. Det här var lite grann av mina lekkompisar, fast de var betydligt äldre än jag. Men det formade någonting. Det handlar inte bara om att be med människor till frälsning. Det handlar om att forma deras personlighet, deras liv. De kanske kommer ur förhållanden där ingen har gått till jobbet. De kan komma ur förhållanden där missbruket var väldigt påtagligt. Här fick de sin första bostad. Här fick de sin... Och jag bara tänkte: det här är Gud. Det här är Gud. Och gång på gång när jag har gått tillbaka till det, jag har tänkt på det här, så jag tänkt: Gud, vi har ett jobb att göra som församling. Tacksam för att du får vara med. Se att du har ett uppdrag ifrån Gud. Han är vår uppdragsgivare, ingen annan. Inga krav, inga känslor, inga dåligt samvete. Utan det är Gud som har gett oss uppdraget. Gör lärjungar. Omvänd dem. Alltså låt dem få komma fram till omvändelsen. Förklara evangeliet för dem. Men ta hand om dem också sen. Lär dem. Forma deras liv. Jag tror att ibland är det så här att våra missionärer i vissa länder har varit duktigare på det här än vi har varit i Sverige. För här tar ju samhället hand om allting. Och det är väldigt bra. Vi är tacksamma för att det finns socialtjänst. Vi är väldigt tacksamma. Jag har inga problem med att betala skatt till det. Absolut inte. Sen finns det en del som jag tycker är lite, jag skulle kanske helst vilja pricka i vad jag vill betala skatt till. Men så funkar det ju inte. Så att jag får ge till allt. Och jag gör det. Nu är jag i den åldern så nu har jag inte så hög skatt längre. Men jag har betalat min skatt. Är det min del? Jag bara tänker på Zacchaeus. Han var verkligen uppehöjd och så vidare. Du har honom i Lukas 19, vers 9 och 10. Han var inte väl sedd i samhället. Han var en som kanske lite grann tog för mycket skatt snarare. Och tog det i egna fickor. Det tycker inte jag heller om, så det håller jag med. Att det var inte bra med att Zacchaeus gjorde så. Men Jesus kom ju dit och han såg honom i trädet och sa: skynda dig ner, jag vill gästa i ditt hus. Och så möts de och så händer det någonting och han berättar om vad han ska göra. Vers 9, Jesus sa till honom: idag har frälsningen kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Och så här, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Häng med mig lite grann. Efter det här mötet mellan Jesus och Zacchaeus. Efter det att han säger: har jag utkrävt någonting så ska jag fyra dubbelt tillbaka. Jag ska ge hälften av det äget till de fattiga. Det har hänt någonting. Han hade säkert en del som han kunde betala tillbaka med, som inte var rättfärdigt vunnit. När han har gått runt alla fattiga och han har betalat tillbaka, kan du tro att det finns någonting som man känner att han blir sedd på ett annat sätt i stan? Ser de honom i Jeriko på ett annat sätt än tidigare? Jag är övertygad om det. Jag är övertygad om det. Sen kommer nästa steg. Vi ska göra lärjungar. Lära dem allt det som Jesus har befallt oss. Så kommer nästa steg. Jesus var något mer än en... Alltså, förlåt, jag kan kanske misstolkas nu. Han var inte en skördetröska bara. Han var en loge också. Och han förändrade. När evangeliet kom till vårt land på 1800-talets mitt, till byar, samhällen som nästan låg för fäfot, därför att man inte orkade sköta om det. Man kunde inte så, man kunde inte harva, man kunde inte plöja. Och det var naturligtvis ingenting att skörda. Så kom evangeliet till vårt land på 1840- och 50-talet. Det var väldigt fattigt i vårt land. Många åkte över till andra sidan Atlanten för att hitta sin utkomst. Och så kom evangeliet. Det blev väckelse i vårt land. Och väckelse är inte bara många människors frälsning. Den väckelse är en upprättelse också för människor. Det är jätteviktigt. Alltså väckelse är mer än man kan räkna in ett antal som har blivit frälsta. Det är när man ser samhällen resa på sig. När människor kommer ur nersörat liv in i rättfärdighet. Det är väckelse för mig. Och jag tänker på, vad är det lärjungar ska göra? I Matteus 6 och 10. Mitt i den bön Jesus lärde sina lärjungar be så här: låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Alltså man skulle kunna tänka så här, ja, Guds rike kommer ju när Jesus kommer tillbaka. Men det kommer redan nu. När vi tillåter att hans rike får börja råda. Därför tycker jag det är så oerhört viktigt att församlingar får resa sig upp i den här tiden när det är kämpigt. på andra områden, på sjukdomsområden, på pandemiområden. Det är viktigt att vi vågar stå upp. Vi finns till hjälp. Vi finns som en bönestöd. Vi finns för samtal. Vi finns för att ge råd och hjälp. Även praktisk hjälp. Det är viktigt. Vårt uppdrag är att förvandla landet. Vi ska inte backa. Vi ska inte konstatera, ja men nu är det så här i den här tiden, att nu tycker man så här. Ja, det är jag medveten om, att så tycker man. Man ska inte ha kristna skolor. Man ska inte ha bordsbön och morgonbön i skolan. Det är farligt. Det kan ju, människor kan ju få problem med det. Men jag tycker inte att det är ett problem. Det är en förmån. Det är en förmån. Så vi behöver börja lyfta upp och be för vår skola, vårt sociala samhälle, våra politiker. Jesus är bra. Jesus är bra. När Jesus får börja komma in i ett samhälle, då blir det upprättelse också på det sociala området. Jag är helt övertygad. Om vi tittar på LP-stiftelsen, vad den har fått betyda för vårt land. Vad många andra är med. I Norge tog man ju hänsyn till att det fanns evangeliecentret. Med en företrädare som till och med, i sig inte på de statliga flygplanen, men på Norwegians flygplan, så fick han ha sitt huvud, sin symbol på stjärtfjädern. Och då var det någon som sa att det är väldigt bra, för det är där man styr. Det är där han ska vara markerad. Styrrodret finns på bak där. Så ja, det ligger något i det. Det behöver finnas in i vårt land med. Korset är viktigt. Jesus är viktig. Och vi är viktiga. För vi har ett uppdrag från honom att presentera evangeliet i den här tiden. Vi ber tillsammans. Jesus, jag ber för varenda en som har varit med och lyssnat den här söndagen, Fader. Herre, du ser varje skärm som någon finns vid. Du ser oss som finns här i kyrkan. Herre, hjälp oss att inte ge upp, inte backa tillbaka. Utan Herre, vi ber om beskydd över oss, Fader. Så vi kan fortsätta sända, vi kan fortsätta förmedla evangeliet. Fader, vi ber dig i Jesu namn. Tack Herre för att du vill ta hand om de som känner sig krassliga, sjuka och svaga. Rör vid dem idag, Fader. Låt dem få känna att krafterna återvänder. Herre, att det blir så mirakulöst, att det händer någonting när vi ber. I Jesu namn. Amen. Amen. Innan vi sjunger, låtsången kan göra sig beredda, ska jag dela någonting som jag fick här på morgonen, som jag tror är väldigt viktigt. Det är en sak som händer i två steg, kanske tre steg till med. Du är med om någonting som du tycker är helt fantastiskt, som tar hela din varelse i anspråk. Och så händer det någonting. Någonting går sönder i det. Det kan göra så. Någonting som vi sätter stort värde på går sönder i relation eller vad det nu är. Och då kom bara Gud till mig. Det är jag. Det är jag. För det som kommer är ännu bättre. Och jag blev så uppmuntrad då, när Annette läste om Josef. Det såg ut som ett totalt misslyckande. Han hamnade i fängelse. Han blev anklagad falskt. Men det var Guds väg till upprättelse för honom och för hela folket. Både i Egypten och hemma i Israel. Gud välsigne.